först belånade vi vårt hus för att vi skulle bygga ett fritidshus.
Mm. Som man gör, eller gjorde för ett par år sedan.
Exakt, för lån var ju gratis.
Ja.
Sen sa jag upp mig för att förverkliga mig själv.
Som man gör.
Som man gör.
På 2020-talet. God dagens.
God dag, Elin. Hur är läget?
Toppen! Hur mår du?
Du har ju precis skickat bild på mig där du nästan Kalle Anka såg du ut som. Har gått från ditt rum på SÖS ner i shoppen i receptionen för att köpa nya hörlurar.
Så att vi ska kunna spela in podden.
Mm, det är liksom dedikation.
Det här var, nej men, det är den längsta promenaden jag har gjort sedan i lördags. Och det var ena sköterskan här, för jag frågade, bara, har du lurar? Så bara, nej, det var komplicerat. Han bara, men det finns nog i shoppen. Jag bara, får jag gå dit? Han bara, ja. Han har förresten operaröst. Ja, han pratar så här. Det Oj, tror jag går bra. Han är underbar. Så jag klädde på mig lite här. Jag såg i spegeln att man såg trosorna. För den är liksom uppknäppt, den här
landstingsrocken.
Så jag, och det är typ svårt för mig att böja ner nacken. Alltså att, om jag går rakt så går det bra. Men jag klarade mig. Jag hade en sån här droppställning med mig så, för att jag kände mig yrslig.
Men gud.
Men det var en seger
på något
vis.
Kan vi ta det från början? Vad gör du på SÖS igen?
Förra veckan så pratade vi om att jag skulle undersöka så saker såg bra ut och sådär. Och jag har ju sakta men säkert känt mig starkare och starkare för varje dag. Men i helgen så fick jag liksom att det började göra ont i en skink. Alltså, jag har haft ont i svanskotan ända sedan jag ramlade.
Och bröt ryggen, om någon har missat det. Uh-huh.
Men jag gissar att jag ramlar på svanskotan också. Och att kroppen verkar som att den klarar typ en stor smärta i taget. Så att jag kände ju inte den här svanskotegrejen i början. För då var det mer ryggen som jävlades. Men i helgen började det liksom strama så in i helvete. Förlåt, du sa att du inte tycker om att svära i förra avsnittet. Jag svär mer än någonsin, och det måste vara något att det är en frustration som kommer ut på det viset. Och jag ber om ursäkt om det är någon...
Nej, du har mitt fulla tillstånd att svära hur mycket du vill.
Men jag har liksom... Det är grovt som kommer ur mig. Ja. Men hur som helst så började det göra ont, och det accelererade på ett sånt sätt som var läskigt. Och skjuter upp, det är som det skjuter upp i huvudet, nacken så här.
Från rumpan liksom upp hela vägen till ryggen.
Ja, och längs med benet och så här. Jag bara, det här är väl ischias eller något liksom. Det är ju inte, jag dör ju inte av det här liksom. Men sen ändå så ekar ju liksom Ted, heter han, ortoped Teds så här ord, att får du ont någonstans, och indirekt liksom, för att jag har ju ändå en fraktur i ryggen. Alltså det är ju en trasig, dels är ju den där kotan trasig, sen är det då en bit som är liksom ute och svävar.
Ja, jag blir svag. Men...
Så då, ville jag vara duktig liksom, så jag ringde in till 112. För först ringde man sjukvårdsupplysning, de bara, du måste åka in. Och grejen är att jag kan inte sitta. Jag kan gå, men det går inte att sitta, för när jag har svårt, alltså det enda jag gör just nu sen i måndags, vi spelar in idag torsdag, det är att jag går upp och kissar. Det är den enda sittgrej jag gör, sen går jag och lägger mig igen i en sån här säng som går att höja och sänka.
Ja.
Och om jag ligger på ett speciellt sätt som är olika för varje timme, men då kan jag få en lättnad i kroppen så att det inte skär som svärd i mig. Men jag kan inte sitta. Annars hade jag ju bara så här, då hade väl Alex fått köra in mig liksom.
Ja.
Men då så varför jag tar upp det här är bara det intressanta fenomenen då. Sjukvården kommer vi i kontakt med alla människor förr eller senare, när vi föds och när vi dör och däremellan liksom.
Mm.
Och då så väntade jag i 4 timmar på en ambulans i lördags.
Ja.
Och till slut avbokade jag den, därför att jag kunde ju heller inte sova och det blev natt och jag insåg liksom, det kommer inte komma någon ambulans. Och jag förstår ju att, för de utgår från andningen och typ hur, i mitt fall, om jag har domningar eller om jag kan känna mina fingrar och tår och sådär.
Men höll de kontakt med dig då kontinuerligt liksom, eller?
Ja, men det var liksom förvirrat tycker jag. Det var en sköterska som ringde efter en timme och bara, hur mår du? Jag bara, det är likadant, så det strålar upp i huvudet och ner längs med ryggrad och ut i skinka. Vi ska komma, men du, det är att jag liksom är, det heter transport typ då.
Okay.
Alltså det är inte akut.
Inte akut, nej.
Och sen så efter ett par timmar så kom det läkare. De bara, hej, du ska få en spruta. Jag bara, hej.
Och kom i telefonen eller vad?
Nej, hem till oss.
Hem till dig, okej. Okay.
Jag bara, okej. Okay. Så då gav hon mig en spruta med smärtstillande i skinkan som inte hjälpte. Jag bara, men jag vill ju in. Alltså jag bröt ju ryggen för 3 veckor sedan. Jag vill in och träffa min ryggläkare. Hon bara, jaha, det skulle de ju sagt, för att nu är du sist i kön igen på ambulans. Bara, toppen. Ja, sen gick det. Sen så låg jag i 2 dygn. Sen så på måndagen Alex drog till jobbet och jag bara kände så här, jag kan inte räcka mig efter saker, jag kan inte laga mat, jag kan inte, så bara, nej, men jag kan inte ligga här själv liksom. Och då började ena benet domna.
Gud.
Så då åkte jag in och då gick det snabbare och det var väl att det var mindre liksom action.
Eller så var det här med domningen då. Jag blir helt...
Ja, usch. Men... Och sen så låg jag ju där... Det var ett så här ögonblick. Jag måste få älta det här. Det här är min enda terapi jag har.
Ja.
Men när jag ringer ambulansen där... Det är inte så ofta man ringer 112.
På lördagen?
Ja.
Ja.
Då är jag ju liksom rädd. Därför att jag har ju ändå en fraktur i ryggen. Och min läkare har sagt att så fort du får smärta måste du höra av dig.
Ja.
Och då ringer du upp efter typ 4 timmar. Nej, efter 4 timmar ringer jag upp igen. Och kommer i kontakt med någon. Han bara, men du, vad vill du? Vi skickade ju en läkare. Och nu ringer du igen. Vad vill du? Jag bara, jag vill bara få hjälp. Liksom. Så här, vad tror han att jag ringer för? Det är liksom, och jag förstår att det är deras business as usual. Men man är så himla utsatt. Då kände jag så här, det finns liksom ingen som kan hjälpa mig.
Nej.
Men jag kom in nu i måndags och då plötsligt när liksom, då fick ortopeden nys på att jag var där. Och då plötsligt så gick allt mycket snabbare och nu är jag då på en ortopedavdelning.
Gud, Elin.
Ja. Det här avsnittet kommer inte bara handla om sjukdom och sjukhus liksom.
Nej, men så... vi har ju inte pratats vid. Vi har smsat, men vi har inte pratats vid. Så jag vill verkligen veta så här, efter den här då jobbiga personen, hur mår du just nu?
Nej, men jag mår liksom okej. Okay. Det är konstigt för att just nu ligger jag ner på ett sätt som gör att det inte gör ont liksom någonstans. Och sen så får jag ju hela tiden massa smärtlindring. Men den hjälper liksom inte mot den där svärdgrejen i böjlägen och så.
Alltså, jag skulle aldrig kunna jobba inomvården för att jag...
Vänta, jag måste stänga fönstret.
Nej, men just det är någonting med när det som är grunden till att allt funkar, kroppen, när den inte funkar. Alltså, jag blir så svag inombords. Alltså jag blir nästan illamående bara av att höra hur det är för dig. Så jag kan inte ens, jag kan ju inte ens föreställa mig då hur fruktansvärt det känns i dig.
Nej, jag ska, det är som en slags frustration för att precis som på alla arbetsplatser, det här är ju en arbetsplats. Så måste man hitta liksom rätt person som fattar den. För annars så kan det vara att, det var ju även när jag kom in första gången motvilligt men, och blev röntgad. Jag höll ju på att inte bli röntgad eftersom jag var uppe och gick och mådde så bra. Hade jag inte röntgats då, hon blev ju helt chockad den där läkaren att jag hade, att min rygg var av.
Ja, shit alltså.
Och det är ju hela tiden individer, de har ju olika liksom frågeställningar gissar jag som de prickar av eller testar den emot för att kunna navigera i antalet människor som söker vård.
Ja.
Men det är som en labyrint att ta sig igenom olika nålöglor känns det som.
Och så är det väl så att det är hela tiden liksom lite underbemannat.
Ja, så jag skulle väl säga att jag mår bra men jag känner en oro för hur jag ska klara mig hemma sen. För att det positiva är, kirurgen som kom igår då, han var jätteglad för allt ser jättebra ut fortfarande på MR-röntgen.
Ja, fy fan vad skönt i alla fall.
Och den här biten kan inte åka runt mer utan det är där den är trasig. Så tror de att det kan vara typ muskler som har börjat släppa lite som har krampat. Som nu gör att den nuddar en nerv istället. Och eftersom det där är liksom hela det här benmärg, jag vet inte. Alltså det är
ju hela där ryggraden går liksom.
Och precis där
eller i.
Så hänger det liksom som en klase med rötter. Nej, inte rötter, det ser ut som rötter men det är alltså nerver. Så att det är den som de tror trycker på det här.
Ja. Och de skickar ut de här smärtorna. Ja.
Och det går liksom inte att operera. Och jag är inte så sugen på det. Jag tror att det måste, som jag har förstått, så kommer det verka ut efter några veckor. Förlåt att jag skrattar, men det är liksom...
Ja, men det är på något, lite befriande ändå att du gör det. För fan! Alltså.
Och sen är det rehab, typ.
Men det är i alla fall liksom, det kommer läka ut.
Ja, och jag frågade, jag bara, okej, nu måste jag veta. För att jag höll på i trädgården hela dagen i lördags. Jag gjorde det ju anpassat efter de här, det ni har sagt liksom. Men är det jag som har fuckat upp min rygg igen? Han bara, nej, det har inget med det att göra. Utan du har ju en fraktur. Så det är inte så att, liksom, att du gör saker nu och skadar dig ytterligare. Utan det får massa följdeffekter. Och i din ålder, du vet, min ålder, så här, då är det liksom ischias och massa sånt där som kommer av att man har en skada jämfört med när man var barn.
Okej, men det är ju ändå jäkligt skönt att höra. Särskilt om man som både du och jag har en tendens att vara så här, det är mitt fel.
Ja.
Jag har fuckat upp.
Ja. Nej, det var
jag trodde på livet och nu fick jag mitt straff.
Exakt. Här. Jag har ju försökt liksom bara att röra mig så mycket det går utifrån mina förutsättningar. Nej, men då kommer ju Jante direkt och bara, du ska inte tro här och du, alltså den här satans rösten i hjärnan. Men hon fick så teg nu.
Ja, tack för det doktor. Ortoped Ted.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag ligger på golvet i en skrubb på miss...
Va?
Nej men, Massa Manel, jag och Magda, vi har fått platser på en så här, konstnärs- och designplattform som heter Mischiefs. Så vi har liksom fått ett kontor.
Vad kul!
Ja,
vad det coolt!
Är, jag vet, det är så coolt och det är så kul.
Åh, jag minns när Mischiefs liksom startade. Vad roligt!
Ja, det är den här underbara kvinnan som heter Paula Bjäringer. Som är svensk men har vuxit upp i Paris och pluggat, alltså läst liksom jättemycket så här feministiska studier och hade något projekt med så här sexleksaker för kvinnor och så ganska tidigt. Och sen startade hon ett designgalleri i Paris. Sen precis inför att pandemin slog till så flyttade hon och hennes familj tillbaka till Stockholm. Och hon startade då den här plattformen Mischiefs, så himla bra namn.
Och initialt där vet jag att de hörde av sig, för det fanns ju en massa fastigheter, alltså lokaler. Precis. Kontorslokaler och butikslokaler och så som stod tomma. Alltså fastighetsbranschen har haft det tufft. Så det har ju varit affärsmodellen, att fastighetsägare har liksom lånat ut lokaler. Antingen gratis var i början tror jag, eller till väldigt bra pris för att de ska kunna ha sina utställningar och installationer där.
Precis, och nu har det liksom utvecklats, för det började på Stureplan med 10 formgivare som ställde ut. Som sen skulle fortsätta genom Europa, men då kom liksom pandemin och satte stopp för det. Men sen så utvecklades det på Linnégatan och då började hon också ha ateljéer för kvinnor och icke-binära kreatörer. Och här är det liksom ateljéer nu i Vasastan.
Fantastiskt.
Ja, men det är så fantastiskt liksom sammanhang att få kasta sig in i. Och det var så himla härligt när Magda är sjuk, så jag kom hit själv idag. Men då sitter liksom, det sitter massa skisser och små modeller och sådär. Jag förstod väldigt tydligt liksom poängen med ateljén som plats. Mm.
Plötsligt.
Plötsligt. Så nu sitter jag här på golvet i en skrubb. Fantastiskt. Och har det som poddstudio. Mm. Så det är väldigt kul. Mm.
Det är ju något i sådana där nätverk där det verkligen kan hända saker i en själv. När jag tänker på Josefin Eklund, det är en annan konstnär. Hon gör bland annat liksom med, vad heter det, lysrörs...
Ja, för hon sitter ju här.
Ja, jag vet. Och hon har ju gjort till Villa Skärtofta, så beställde jag liksom i smyg till kunden. Som kunden i och för sig fick betala själv.
Ja.
Men en neonskylt som det står Villa Skärtofta i gult. Och den gjorde hon.
Ja. Men gud vad roligt. Du har ju precis pratat med Josefin här på förmiddagen. Ja.
Ja, men jag tror att det där är sån bra miljö för dig och er att vara i. Alltså. Man måste hamna på nya platser också för att komma till nya platser.
Ja, så är det verkligen. Och man måste komma utanför både sitt eget liksom... Alltså för mig så känns det som att jag behöver komma ut utanför mitt hem. Mm. men också liksom så här, tvingas ut i nya sammanhang.
Ja, men absolut. Det är faktiskt... Det är ju så här, inget ont som inte har något gott med sig. Till och med för mig att komma till ett till sjukhus, till ett rum... Ja, men jag måste säga att jag har ändå förmågan att bara kunna acceptera och vara i det här. Det är liksom en av mina goda egenskaper är liksom att jag blir kolugn i kriser. Och det är liksom tangera kris när det har med min rygg att göra.
Det är fan kris, absolut.
Och då tycks jag liksom bli... Det passar mig ganska bra i den här kontexten. Snart kommer jag ju liksom få åka hem. Jag blev erbjuden om jag vill ha hemtjänst.
Ja, men du kanske ska ha det.
Nej, men sluta. Nej, men det är liksom så trubbigt hur det anpassas från... Det är det här vi pratade om sist. Men från rädda liv, top-notch-nivån till steg 2 så blir det väldigt trubbiga verktyg liksom... Men skitsamma. Men jag märker att jag har med mig så här skissblock, böcker. Jag har enormt fokus att kunna läsa som jag inte haft på flera år.
Alltså du har skickat så mycket bra pottingshed-idéer till mig och mitt lilla skjul.
Jag vet, och även inredningsbilder har jag skickat.
Ja, verkligen. Och så här inredningsköp, blocket, fynd typ.
Ja, I'm all over the place. Så att det är ju något... Min kloka svärmor skrev liksom att hon skrev någonting om att alla hennes liksom sjukdomar, skador och de här kriserna i hennes liv har också gjort henne till den hon är. Och jag fattar att det kommer finnas ett före och efter när jag bröt ryggen.
Mm. Och kanske ännu mer just efter den här andra rundan. Alltså att det förlänger på något sätt impacten, att det inte bara är så business as usual, utan du måste liksom grotta ner dig i det här just nu lite mer.
Ja, verkligen.
Och att det kanske är så här, det kommer komma saker ut ur detta.
Jag vet det, jag kan inte förklara, men det är liksom, det blir något med skapandet och kraften och det absolut viktigaste. Mm. Blir så mycket klarare i huvudet när man är nära åt helvete.
Men jag har ju också gått och köpt ett nytt radhus.
Just det. Liten detalj.
En liten detalj.
Hurra, hurra, hurra! Gratulerar!
Tack. Det här är ju också intressant tycker jag. För jag har ju inte varit sjuk. Alltså jag har ju varit mycket förkyld faktiskt. Nu igen har jag varit förkyld. Sen i julas. Men det är mer som att jag har varit så här ekonomiskt sjuk. På ett sätt som jag tror, alltså på, som, du vet, som ett djur som är skadat så har jag liksom dragit mig undan.
Mm.
Det här har ju vi pratat om eftersom du har märkt det. Men nu säger jag det till alla er andra också. Men jag har liksom verkligen reflekterat över... jag ska börja från början. Jag är uppväxt i ett medelklasshem där jag aldrig... Pengar var liksom... Det var mer så här, nej men vi pratar inte om pengar. För det var inget som var något problem och det var inget som man heller skulle liksom...
Det var ingen faktor.
Nej, det var ingen faktor, precis. Sen så var ju så här, alltså jag åkte liksom på min första charter när jag var 14 och vi var alltid på landet och sådär. Alltså så det var inte som att jag uppväxte i värsta extravaganserna, men... Vi hade ju au pair, det var ju i och för sig. Min bästa kompis nu trodde ju att jag var en prinsessa. Så att,
särskilt på den tiden kan man väl säga.
Ja, precis.
80-90-tal där så var väl inte det jättevanligt?
Nej, det var det ju verkligen inte. Nej, det var ju för att mina kusiner, deras mamma är från Österrike och de liksom hade en väldigt så här internationell utblick och hade en fransk barnflicka i Täby.
Det fanns en referens som inte kändes jättekonstig för dina föräldrar.
Precis. Men det är ju fortfarande inte så vanligt. Ingen där jag bor har en sån. En au pair i alla fall.
Men så är det jättevanligt.
Ja, och det gick ju jättebra hos dig.
Nej, verkligen inte världens sämsta idé.
Ja, men hur som helst så har det liksom fortsatt i mitt liv. Och en vän till mig sa det så klokt så här, apropå typ nej men liksom, mina drivkrafter har aldrig handlat om pengar utan det har verkligen varit så här, självförverkligande och liksom jättemycket press på andra delar av liksom, vad man ska göra med sitt liv men inte just pengar och det är väl så det är att vara en medelklassunge född på 80-talet tänker jag.
Ja, jag tycker det låter lite bortskämt.
Ja, men jag tror att det är en generation ganska bortskämda barn som dessutom blev... Liksom, vi blev ju itutade att målet med våra liv var att vi skulle hitta oss själva och förverkliga oss själva, vad det nu än är.
Men jag är ju den generationen, men vi hade ju... Mina föräldrar drabbades ju så himla hårt av 90-tals finanskrisen, så att...
Mm.
Och också inte akademiker. Alltså det är ändå, det finns en klassskillnad.
Precis, och jag pratar om medelklassen här. Mm. Inte om liksom alla som är födda på 80-talet.
Nej, och jag representerar the working class.
Ja. Ja.
Med stolthet.
90-talskrisen var enda gången som jag kan minnas att mina föräldrar pratade om. Alltså att jag överhörde. Att jag fattade så här, oj det är struligt med... pengar, kommer vi kunna behålla huset, typ. Att det var, fast det var liksom ingen oro på riktigt.
Nej.
Men så, sen har mitt liv fortsatt så. Att pengar har varit någonting som bara... Det har inte varit en faktor, utan liksom... Ja, det har rullat in. Vad ska man säga? Jag har ju liksom gjort karriär, och Jacka har gjort karriär. Och vi har gjort bostadskarriär. Mm. Och sen så sa jag upp mig... Först belånade vi vårt hus för att vi skulle bygga ett fritidshus.
Mm, som man gör, eller gjorde för ett par år sedan.
Exakt, för lån var ju gratis.
Ja.
Sen sa jag upp mig för att förverkliga mig själv.
Som man gör.
Som man gör.
På 2020-talet.
Ja, 2020-talet. Och sen så köpte vi ett kråkslott obesiktigat.
Mm.
Som man typ inte
som vissa gör.
Som vissa gör. Och sen så gick våra lån ut.
Mm.
Och så blev det plötsligt liksom...
Obehagligt.
Obehagligt.
Mm.
I och med att jag i min företagsverksamhet är i liksom uppbyggnadsfasen fortfarande.
Mm.
Så den här vintern har verkligen varit bister. Och ja...
Nu kan ju du vara bjussig, tänker jag, eftersom du är på andra sidan av en lösning.
Peppar, peppar, eftersom vi måste sälja vårt hus också.
Ja, men det är ju samma område och
så,
men,
samma marknad. Mm.
Ja, men kan du inte, hur på vilket sätt bister är så allmänt, liksom, hur kändes det för dig? Så här, varför drog du undan? Kände du skam?
Jag har både känt jättemycket skam för att det är någon slags misslyckande. Både i mina egna ögon och i samhällets ögon känns det som. Eller så är det min egen skam som projiceras genom samhällets öga tillbaka på mig som en spegel.
Mm.
Och sen har jag också känt så mycket skuld apropå det här som vi pratade om angående att du hade varit ute i trädgården. För att någonstans, liksom, vi började titta på så här, hur kan vi bo billigare? Vart, alltså, det är liksom också så här välmenande vänner som bara så här, ah, men skriv allting i ett Excel-ark så kan jag hjälpa dig att gå igenom och se vart ni kan dra ner. Och man bara, ja fast Excel-arket kommer liksom inte ändra på pengar in och den stora pengaposten ut.
Nej.
Sen, precis. Sen är det alltid bra med ett Excel-ark för att få koll på liksom, hur mycket pengar ger man till välgörenhet och hur mycket dubbel, alltså vi har så här, autogiro både jag och Jacke tillsammans, man kanske ska sprida ut det och sånt. Sådana saker
visar sig. Ja, hur många liksom. Storytel-abonnemang behöver man?
Ja, typ så. Exakt. Ja. Och så här, hur mycket använder vi HBO eller liksom... De här olika prenumerationerna man har. Men det handlar ju fortfarande om så här... 1000 kronor kan vi spara.
Mm. Ja.
Så då har vi börjat titta på liksom, lägenheter. I första hand började vi titta på lägenheter i Enskede. För det kändes liksom... Vi bor ju på gröna linjen lite längre ut. Men då kände jag så här... Jag vill ju inte bo i Hökarängen i lägenhet. Utan jag vill ju bo här för att jag vill bo i mitt hus.
Ja, för nu är du ju ändå på... Alltså, vi som känner dig vet ju liksom att varje vinter så vill du ju flytta någonstans. Men det här, var ju det här drivet kommer från praktiska förutsättningar då.
Ja, exakt. Och det här har jag ju också verkligen fått rannsaka mig själv. Är det här jag eller är det här faktiska omständigheter? Och då hjälpte ju också Excel-arket till. För att Jacke såg ju också att så här, det här är faktiska omständigheter som vi måste göra någonting åt. Liksom. Och då är det antingen mer pengar in eller mindre pengar ut. Så då är det så här, ska vi sälja missionshuset? Ska vi flytta till missionshuset? Ska jag lägga ner Hemtrevligt podden och Mats och Manel och söka ett liksom, vanligt jobb igen?
Mm.
Ska Jacke söka ett annat jobb? Och liksom, om vi ska flytta, vart ska vi flytta? Och i den här skulden då, då är det ju så här att man bara... Allt det här man gör, alltså, det är, förlåt, nu letar jag efter orden, men det är en händelse som får såna oförutsedda konsekvenser på grund av att det liksom händer saker i omgivningen.
Mm.
Så att när jag sa upp mig så var ju det för att det var liksom, jag hade inte en hållbar arbetssituation. Rent hälsomässigt så var inte det hållbart för mig. Och jag kände att det liksom, jag kan inte förändra den situationen här, utan jag gör det på ett annat sätt genom att följa mina drömmar istället.
Om vi bara stannar där, kan du, om vi skiter i pengar så nu, kan du känna att du har skapat det som du såg att du behövde skapa utifrån hälsosam?
Nej, det var ju också det.
Ja.
Att jag har ju suttit och så här, tjänat mindre pengar, jobbat minst lika mycket och haft stressad. Mindre tid. Alltså, precis, och haft dessutom den här ekonomiska stressen ovanpå. Så att det var liksom som att allt det jag föreställde mig när jag då... Och det var ju inte som att jag bara tog det här beslutet. Jag hade ju fullt stöd av Jacke i att jag skulle säga upp mig. Men det var liksom som att det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag tror att...
Skulle du, om du hade backspegeln nu så här, skulle du inte sagt upp dig?
Jo, alltså jag tror att så här, jag hade nog sagt upp mig. Vi hade inte köpt missionshuset. Det är väl nog det som, om vi i backspegeln hade vetat hur det skulle bli, så är det som hade varit skillnaden. Och den skillnaden hade gjort att den här ekonomiska stressen inte hade uppstått.
Nej, för att ena, det här med att säga upp sig och försöka skapa ett annat sätt att leva, det tar tid.
Verkligen.
Det är liksom en omställning som är stor på massa sätt. Och du, just för det har jag tänkt på. Att du är noll liksom pengadriven, vilket är väldigt sympatiskt. Men när man ska göra affärer eller fixa nya uppdrag, eller liksom, då måste ju ändå... Man märker att du alltid har blivit liksom erbjuden jobb. Att du alltid varit eftertraktad. Och det är jättehärligt.
Gud, men, vad obehagligt det lät.
Nej, men jag menar... Alltså, du är så bra på det du gör, så du har haft att göra. Men sen när man startar eget... Och det blir liksom mellanrum mellan uppdragen, eller att kostnaderna ökar lavinartat privata för att ränta. Det är sånt man inte kan styra.
Mm.
Jag menar bara rörelsemässigt så här, beslutet att starta eget. Det är väl att det ligger mig så nära om hjärtat, för jag har gjort samma sak. Men jag tycker det är det mest hälsosamma jag har gjort i grund för mig. Mm. Men det... Det är inte så att allt är perfekt då. Att allt bara löste sig liksom. Men huset som ni köpte, som inte var besiktigat, det kanske är ett så här typexempel i den där yran av att man hade råd att låna. Alltså, det kanske ni inte hade köpt nu.
Liksom. Nej, verkligen. Och det var ju också så här, ska vi sätta tillbaka de här pengarna som vi lånade då för att bygga ett hus? Nej, men vi har dem ju ändå på kontot. De kan ju i alla fall inte ligga kvar på kontot. Vi köper det här huset istället.
Fastigheter är ju bra, säger de.
Fastigheter är ju bra, exakt. Och nu, hela vintern så har ju vi då gått... Eller jag har liksom typ levt på Hemnet. Som du vet att jag brukar göra på vintern. Men nu har jag liksom tittat på så här lägenheter i Hammarbyhöjden. Och inte drömt om gods i Skåne.
Nej. Och du har ju inte delat något av det här med mig, vill jag bara säga. För att det är för nära verkligheten.
Nej, men precis. Alltså, du vet ju att jag har ju så här, typ grinat hela Formex. För att jag hade ekonomiska ångest- och utmattningssyndrom, typ.
Nu kom det tabletter här. Vänta. Jag vet ju att du inte har mått något bra, men jag känner igen mig så mycket i det här, för det finns en lustfylld, Hemnet-knarkande, ett varande som är inte riktigt på riktigt, men det är på riktigt just i stunden och det är jättehärligt och som både du och jag fattar 100%. Till exempel den här gården på Österlen som jag fortfarande inte riktigt kan släppa.
Är ni inte såld än?
Jo, tack och lov.
Ja, vad bra.
Medan det här andra som är så här, okej, nu bort med drömmarna, liksom, nu måste det vara praktiskt också. Det är ju på ett annat sätt. Nu ska vi lösa det här liksom.
Och också bara så här att gå från att liksom vara, att banken vill typ kasta pengar på en, bara så här, då när vi belånade vårt hus för att köpa, eller för 3 år sedan eller vad det nu är. Då var de så här, men ska ni inte låna lite till? Det brukar ju alltid bli dyrare än vad man tänker, bla bla. Mm. Till att ha så här eget bolag. Och de bara, nej, men vi måste analysera det här balansresultatet lite till.
Ja, så konstigt.
Vi återkommer. Och man bara, men nu försöker vi liksom skaffa oss ett lånelöfte för någonting mindre. Vi vill ta ansvar för vår privatekonomi och vara duktiga samhällsmedborgare och bankkunder. Och då är det som att man liksom bara så här hamnar längst ner på listan.
Ovant och obehagligt.
Ja, men det är verkligen obehagligt och ovant. Och det har varit... jag fattar att jag liksom talar från en extremt privilegierad position här.
Det är väl asskönt om man ett är oprivilegierad att få höra en privilegierad ramla. Och två, så tror jag att vi har ganska många privilegierade lyssnare som kan känna igen sig. Det här är liksom statistiken och nyhetsrapporteringarna på tv. Det här är the real shit hemma sen.
Ja, det. Exakt. Det har bara varit väldigt intressant att hur också då min... den här inbillade yttre blicken på mig själv har förändrats.
Mm.
Till att man blir så här en, i de mörkaste stunderna bara så här en icke önskvärd människa. Och jag bara, men jag kommer bli liksom rättshaverist.
Mm. På vilket sätt?
Nej, men typ så här...
Väpnat rån?
Ja, nej då. Men du vet så här, min jag är ju en flykt... person då, så här, jag ska allt visa dem. Då vill ju jag bara så här, nu flyttar vi ut till missionshuset och blir självförsörjande och vi ska aldrig ha med banken att göra mer och ska skriva arga insändare, typ så.
Härlig kvinna. Ännu vill man ju umgås med. Men bara snabbt, varför blev det inte missionshuset då, det spåret? Att flytta dit?
Nej, men därför att Jack är ju ändå så här en väldigt sansad person. Jag har väldigt lätt, som ni alla vet, att fantisera iväg på olika spår. Och jag kan fortfarande, jag tror ju också så här att livet kan bli väldigt bra, det kan bli väldigt olika men väldigt bra ändå. Så jag tror att det hade kanske kunnat, jag tror vi hade kunnat bygga ett bra liv på landet i missionshuset och jag hade liksom utvecklat lite mer hantverksskills eller liksom sådana saker. Men det var också någonting... Jag vet inte, det var någonting ändå... Det är något typ Stockholm ändå. Att man får den här energin och lusten av att möta många andra människor.
Ja, för det tycker jag när jag håller på med det här fram och tillbaka. Det ena är att alla trivs där vi bor. Barnen, alltså alla barnen och jag och Alex... Ja. Och det har vi pratat om tidigare. Alltså den här podden skulle också kunna heta så här. Där kan man ju också bo.
Alltså ja, exakt. Eftersom
det är ett återkommande ämne vart man skulle kunna bo. Men det är en väldigt viktig aspekt. Och också att ta barnen ur skola och kompisering.
Precis. Och sånt. Och det har ju varit en jättestor puck för Jacke i alla de här grejerna. Och då är det också så sjukt att vi inte har tänkt... För när jag blir så här manisk med någonting, då var jag inne på så här, vi ska bli lånefria, vi ska köpa något svinbilligt och liksom gå ner till att bara ha så här minimalt med lån. Men sen så skulle våra vänner som har varit utomlands och bo granne med oss, de ska sälja sitt hus, för när de kommer tillbaka från sin utlandstjänst ska de flytta till en villa. Så vi bara, men vi går förbi visningen bara för att det är alltid kul att gå förbi en visning. Och sen när vi var i det huset, som ligger då alltså typ 150 meter från oss, så kände jag bara, men gud, jag bara, Jackie, vi skulle ju kunna bo här.
Och då är det så... pirr i magen.
ja. Jag bara, det här är ju Georgia O'Keeffe i huset. Och han bara, men... Ja, det skulle vi ju.
Ja, fan vad härligt.
Ja, så himla härligt. Och så bara så här, alltså du vet, när det kommer en lösning som man bara, men varför har inte vi tänkt på det här tidigare? Så kan vi komma ner så pass mycket i lån att jag kommer kunna andas. För jag vill ju också liksom kunna ha ett liv. Det har jag känt väldigt starkt. Så här, jag vill inte bara laga matlåda och gå på mina barns aktiviteter. Jag vill kunna träffa mina vänner och äta middag. Och dricka naturvin.
Jag skulle ju säga det. Om jag känner för det. Jag vill ha med naturvinet för i helvete.
Jag har ju liksom ett lyxigt jobb där jag blir bjuden på middagar. Men jag har inte så här träffat mina vänner på ett halvår.
Nej,
men så nu bara vi får liksom... Vårt hus är ju underbart. Och det känns ju, men det känns jättespeciellt att vi ska så här sälja till några som ska bli våra grannar.
Ja, hur tänker du med det då? Vad är processen nu? När får ni tillträde till det här George O'Keefe-huset?
Som ju också är så här ett 50-tals, eller 50-talshus inspirerat av engelsk trädgårdsstad. Som du, jag skickade ju bild på dig och du bara, det här ser så engelskt ut.
Det, kom,
det är alltså, ju helt rätt.
Ja, alltså gud vad det kom. Det är en bra, jag tycker att det är en bättre entré än till i nuvarande hus.
Ja.
Den är tydligare.
Ja, det är den. Och den ligger också uppe på en liten höjd. Så man går upp för en trappa istället för ner för en trappa. Mm. Vårt hus ligger ju liksom i en backe så att det slutar neråt på baksidan mot ängen och skogen, alltså vårt nuvarande hus. Nej, men nu ska de ju liksom komma och fota på måndag och sen ska det ut.
Vilka är det? Har ni det?
Ja, då är det en mäklarfirma som heter Tradition och det tidigare, det är väldigt speciellt i vårt område för det har funnits en mäklare som säljer typ alla hus och hon har jobbat på innerstadsspecialisten. Mm. Det är så himla märkligt att man bara, okej, vi ska flytta från innerstaden till förorten och det är liksom innerstadsspecialisten som säljer alla hus där. Mm. Men hon är liksom uppväxt i området och så att det finns, det
känns väldigt, förankring.
Det finns en förankring och det känns också väldigt nu jobbar inte hon kvar där, men då har hon liksom hänvisat vidare till sin kollega som hon har jobbat med i alla år och de har liksom koll på allt och alla och kan planera. Det känns bara så här mysigt att ha så här, som man har sin frisör, att ha sin mäklare.
Absolut.
Så det känns ändå väldigt tryggt, även om hela processen med att sälja alltid är svinnervös.
Mm.
I dessa tider dessutom. Men,
jo. Men nu bara, nu tilltro till det här. Det här är rätt väg.
Ja, men det är rätt väg. Nu, det känns liksom som att vi bara, men gud, vi kan äta kakan och ha den kvar. Vi får ha kvar missionshuset. Jack har dessutom skaffat sig ett nytt jobb. Och det tror jag egentligen var verkligen så här på tiden för honom. Bara i sin karriär. Att testa på att göra någonting annat.
Jack.
Men det betyder att vi kommer ha lite mer marginaler och sådär. Så nu känns det som, jag känner som att jag kan så här, jag kan vända ansiktet mot solen och jag kan se vitsipporna istället för att bara ha varit inne i någon grå dimma i flera månader.
Åh, vad jag är glad för din skull.
Jag
känner igen
tack.
Det där så mycket från när vi bestämde att vi skulle sälja Italien.
Ja.
Så jag förstår precis den ekonomiska sjukan och när man blir frisk.
Ja, alltså det är ändå liksom i de privilegierades värld så är det ändå som en bra jävla övning att gå igenom någon slags litet miniskålbad.
Men hur inredningsmässigt då när du ska skala ner här nu?
Ja.
I kvadratmeter, hur stor skillnad är det?
Alltså det är ganska stor. Vi bor, vårt hus är officiellt så här 102 kvadrat plus att det har massa små kattvindar och hit och dit och en källare som är 40 någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Och vi ska flytta till 85 kvadrat. Utan kattvindar och med källare. Så Milo kommer ju få bo i källare utan fönster. Men vi har bestämt att det kommer gå bra.
Ja, det är klart att det kommer göra det.
Ja, vad bra. Vad skönt att du säger bra. Så.
Men det är ju inte en fritzelkällare som man inte får gå upp ur. Utan det kommer ju vara på de andra våningsplanen också. Men han kan stänga en dörr och få vara i fred.
Ja, men precis. Så det känns skönt. Nej, men då är det så här, som i många av våra hus då i Skönstaholm där vi bor, så är det trapporna och eldstäderna som verkligen är liksom stands out. Alla hus har inte eldstäder, men det här lilla huset har en eldstad. Och det kändes viktigt tycker jag.
Tack och lov. Ja, gud.
Och sen så har det en väldigt häftig trappa. Mm. Så det är liksom ganska högt och smalt. Och det känns, ja men det känns lite så här British townhouse eller liksom som ett stadsradhus mer.
Verkligen.
Än vårat hus. Så vi ska ha vår stora Ditte Eilerskog-tavla i den här trappan och
Är det den som är i sovrummet?
Ja, den har varit runt lite grann. Just nu är den faktiskt
just det.
Uppe. It's been around the block. Men nu kommer den ha en perfekt plats. Där ingen unge kommer kladda på den.
Nej.
Och ja, det har ett... I vardagsrummet, som då är mycket mindre än vårt vardagsrum nu, så finns det ett fönsterparti med dörrar i mitten. Och konstnären Georgia O'Keefe hade ett sommarhus. Hon hade två hus i New Mexico. Och det här Abikuyu.
Ja, det har vi pratat om förut.
För att det typ är den vackraste platsen. Det här huset har liksom Abikuyu-kvaliteter, tycker jag. När jag visade det för Magda, hon bara, ja, de flesta hade ju tänkt så här, typiskt 50-tal. Det är så kul att du tänker då, Georgia O'Keeffe, New Mexico. Men det är nog ändå liksom Abikuyu, hur man nu säger det, som ska få stå som inspiration.
Kanske för trädgården också då lite grann. Du kanske måste
ha någon kaktus
liksom.
Tror du? Kanske det. Finns det kaktusar som kan överleva ute?
Nej. Men man kan ju hitta någon växt som liknar det. Alltså ja, stilen.
Men du, för jag har blivit så inspirerad av ekfat.
Ja.
Jag vill ha ett enormt, kanske kan det vara Elin Lervik. Som efter, för det har tagit flera år nämligen, jag har inte tyckt om ekfat. Men nu har jag liksom, nu känner jag för ekfat. Mm. Och en jättebra grej med det här huset, några saker är jättebra. Det är trallagd, både framsida och baksida. Det finns uteplats på baksidan.
Så vuxet.
Ja, och jag skulle typ aldrig ha lagt trall. För att jag vet inte varför, men jag får så här...
Att det är fult.
Ja, men att det är liksom, ja, men typ någon som inte vill ha trädgård som bara lägger en trall över hela trädgården. Jag vet att det inte är så. Men nu är jag så glad att den redan finns där. Och en till sak, det är... köket är inte originalstommar. Jättesorgligt. Mm. Jag skulle aldrig tagit bort dem. Men nu är det Ikea-stommar. Och då kanske jag kan sätta dit rostfria luckor.
Just det. Och bara det är någon tänka annan så här... som redan har syndat. Så
ja, du kan... exakt. Jag kan bara liksom njuta frukterna av synden.
Ja.
Och tänka inte 50-talskök.
Så altandörrarna är i vardagsrummet istället?
Alltså det finns dubbeldörrar i vardagsrummet som leder ut på den här terrassen på framsidan.
Det och passar ju er bra.
Det passar oss bra. Sen så finns det sen så ligger liksom kök och matrum bakåt mot uteplatsen på baksidan. Den är liksom ganska nära Nynäsvägen. Så att jag tror att det kommer mest vara barnen som springer runt där. Det finns en studsmatta som är gömd i skogen och Hilmas bästis bor så här några hus bort.
Mysigt.
Jättemysigt, så jag tror det kommer vara mest vuxenhäng på framsidan och barnhäng på baksidan. Men på baksidan då vill jag ha ett stort ekfat på den där trallen och plantera ett träd. Och då har jag tänkt typ så här magnolia, vilket fortfarande skulle kunna vara fint. Men
det dog, mitt magnolia dog.
Gjorde det? Och nej.
Men du måste bara skydda det ordentligt på vintern.
Ja, det känner jag så här, det är inte riktigt, jag är inte där med min trädgård. Jag tycker ju att det ska bli jätteskönt att inte ha någon trädgård i stan.
Jag blir så sugen. Jag vill till din trädgård och kolla din nya trädgård också. Ja,
men på Kröns på Väddö.
Mm.
Det var så gulligt de hälsade till dig när vi var där senast. De hade hört om din, eller de hade sett att du hade gjort illa ryggen och var jätteoroliga. Där har de någon slags barrträd som är, det är lite mer japansk stil. Men om man plötsligt tänker New Mexico kaktus så kanske det är motsvarigheten.
Exakt, det var det här jag menar. Exakt ja, det jag menar.
Det är det trädet vi ska ha, för det har jag velat ha. Men det passar inte i missionshuset. Och nej, nu kan det passa.
Och nu åker du och köper det.
Det ska jag göra.
Så fort för vi har att sålt fira. Huset.
Så fort vi har sålt, och jävlar! Ska jag köpa ett jättestort ekfat och det där trädet.
Det är symboliskt.
Ja,
man behöver göra vissa sådana där grejer direkt.
Dagen innan, för det var en lång process det här försäljningen. Liksom en väldigt utdragen budgivning och så. Och dagen innan vi köpte det, då var vi, jag och Magda var, skulle vi ha ett nytt projekt med återbruksgrejer vi ska testa lite med. Så vi var på Stadsmissionen vid Nytorget och då var en sten, du vet, typ att min mamma hade exakt en sån här när jag var liten och växte upp. En sten, någon slags grön granitaktig med ett uthugget ansikte i. Som jag bara så här, den här vill jag ha. Är det liksom, är det bara för att är det för mycket min mamma? Och så hon bara, nej men det här kommer passa perfekt i nya huset. Och så köpte jag den, det var på halva priset. Och då var det verkligen som en manifestation för att vi skulle ha huset. Och så köpte
så
vi den
efter. Underbart. Vissa sådana där, man vet att man inte ska jinxa med. Men andra vet man i magen att det kommer bli. Och gör man de där grejerna så är det bara tryggt på något sätt.
Ja, precis.
Och inspirerande.
Verkligen.
Du skulle också kunna ha liksom så här hibiskus som kan vara lite speciellt. Men så här lite...
Ja.
Jag tänker liksom på... vad heter hon som låg skadad, konstnären?
Ja, Frida Kahlo.
Exakt. Alltså, jag vet att du inte är någon knallfärgsperson. Men i växtligheten så skulle man för att få det här ökenaktiga kunna hitta lite roliga element. Det blir inte överdrivet, men en hibiskus när den slår ut med sina röda och orangea skulle också kunna vara asnyggt till så här japanskt barrträd.
Kan de stå ute, hibiskusarna? Det kan de inte. Man får flytta in
under som, ja, man tar in, du kan ta in dem sen, men de klarar sig jättebra ut under stora delar av året.
Men
det är en lättskött växt faktiskt.
Mm. För krukor kommer det... Jag kommer bara köra på krukor och då ekfat, tänker jag.
Åh, vad roligt. Alltså jag är så i... Alltså vi måste ha mer planteringssnack här då och växtsnack i nästa avsnitt.
Ja, det ska vi ha.
För jag har tre stycken, nu när jag är sjuk så har jag unnat mig. Här har precis Alex kommit med leverans av böcker. Det är Carol Klein som är alltså en av programledarna i Gardener's Life.
Det är så kul, ditt nya favoritprogram.
Jag älskar det.
Gardener's Life.
Life in a Cottage Garden heter den. Den ska jag bläddra i. Och sen har jag också beställt den här. Louisa Jones... Nicole de Vessien Gardens Modern Design in Provence. Så jag har massa trädgårdsinspo som jag kan liksom rapportera om i nästa avsnitt.
Åh, gud vad mysigt.
Och så håller jag på och läser Selma Lagerlöfs Jerusalem.
Ja.
På tal om att läsa så här, du vet, böcker som kräver fokus. Det är perfekt att läsa den när man ligger inlagd på obestämd tid.
Det är fortfarande obestämd tid. Du vet inte när du får komma hem.
Jag hoppas att det är imorgon. Att den här ena medicinen funkar så bra. Så att de ser att de får bort topparna. För då kan jag åka hem. Och sen fortsätta med rehab hemma.
Åh, gud.
Mm. Ja, sen har jag också beställt, eller fått hem nu här, Kulturbarn av Åsa Bäckman. Att växa upp i skuggan av en författare. Lyssna här. Åsa Bäckman växer upp i en familj som präglas av hennes far, författaren och poeten Erik Bäckman. Där finns en stark kärlek, men också hos fadern perioder av vacklande självkänsla, otrohet och missbruk som kommer att påverka henne då och länge efteråt. Och så står det att hon med åren har börjat intressera sig liksom för att leva i skuggan av kulturpersonligheter. Det tycker jag låter så kul att läsa om.
Men alltså så spännande, och också nu kände jag mig helt obildad, för att Åsa Bäckman tycker jag är, hon skriver ju Dagens Nyheter och så här, så hon skriver alltid så sjukt smart, hon har så smart blick på världen liksom, och fenomen och sådär, men jag visste inte att hon växte upp i skuggan av en kulturperson. Jag vet inte vem han Erik Bäckman är.
Nej, inte jag heller. Men jag är jätteglad att hon gjorde det och att hon har skrivit om det och att jag ska få läsa det nu. Det här är typ bland den bästa typ av litteratur jag vet. Så om Selma Lagerlöf, det är liksom att läsa filosofi typ, så är det här som att titta på Bullybumpa när jag ska läsa den här sen. Alltså när man var barn.
Jerusalem har jag faktiskt inte läst. Jag har ju då liksom... I det här ekonomiska sjukdomstillståndet så har det ingått att inte läsa. Så det var så härligt igår. Jag la mig och läste Själens telegraf som jag inte läst klart av Amanda Svensson.
Nej, men, du vet, när man är i den ekonomiska sjukan så går det inte att göra saker som är långsamt. För alla tankar hetsar en tillbaka till sjukdomen.
Ja.
Och läsning är en långsam underhållning. Man måste ha tid och liksom att stanna kvar i den.
Ja, exakt.
Alltså,
så.
Det jag tycker är det mest, om jag bara ska, jag är inte klar med Jerusalem, men det som jag tycker är det mest fantastiska är liksom att det utspelat sig i slutet av 1800-talet. Och även om språket ibland är lite gammaldags, och det kan jag tycka är jobbigt, så beskriver liksom den här bonden man får följa, den släkten, beskriver mina känslor. Alltså det är en man som går och harvar där på åkern. Men, och han pratar högt för sig själv, man får höra hans tankar. Och han beskriver liksom hur det känns på våren, när ljuset kommer, att man kan vara trött fast man borde vara glad och pigg, ångest, massa så här existentiella, mänskliga faktorer som man bara, shit, det är same för oss same, alla liksom.
Ja. Fy fan, det tycker skönt. Jag man blir,
ja, det är så jävla tryggt alltså.
Ja, verkligen.
Ja, men vad kul att prata med dig. Det var en höjdpunkt.
Verkligen. Det var ju 2 veckor sedan. Jag har saknat dig.
Är det?
Nej. Vi pratade så vidare förra veckan.
Vi spelade in ett poddavsnitt.
Vet du vad det är? Det bara känns som att det har hänt så himla mycket i mitt liv den här veckan.
Det har hänt en del. Det har...
Och i ditt?
Ja, ett år av händelser.
Ja.
Men njut av helgen nu och om du inte har börjat så måste du börja göra alla dina moodboards och nedspaningar i Insta med bilder. Men det är
det ska jag göra. Men jag ska också typ städa våran trädgård inför fotografering.
Mm, det är härligt. Bara kör på.
Jag ska köra Elin-style.
Och så eldar du inte, du vet. Man får ju inte det.
Nej, tydligen. Vi bröt mot lagen. Miljöfara. Ja.
Det är tur att vi har en öppen spis utomhus, för den får man elda i.
Men man får väl elda i ett eldfat, eller?
Nej, bara inte skräp. Ja, men du får inte elda upp grenar och sånt.
Nej, man måste gå och köpa ved.
Ja, det är så dumt allting. Alltså, jag förstår utsläpp och att det inte är bra att elda.
Ja, verkligen.
Men jag vet inte, av alla saker...
Stoppa kolkraft istället.
Ja, jag tänker
stoppa
också det.
Kolkraften.
Lägg några miljarder på, liksom... Den typen av politik istället.
Ja, jag håller med.
Men,
du, jättestor kram till dig och hoppas du får komma hem och hoppas att de där jävla knivarna som skär genom kroppen slutar göra det.
Det hoppas verkligen. De svärdar mig som Olle säger.
Sluta svärda Elin nu.
Ja, det säger jag med. Trevlig helg allihopa.
Trevlig helg, puss och kram.
Puss och kram.
Hej hej.
Hej då.